Hej och välkomna till Havspodden, som vi idag började med en intro från en jättefin låt som heter Sail Away. Den låten är gjord av grymma bandet Planet Indigo. Låten är bandens debutsingel med havstema. Så passligt.
Svincoolt.
Ja, så vi ville göra en shoutout till dem och berätta att nu finns Sveriges första klimatrockband på Spotify. Så vi tänkte länka både Instagram och Spotify-sidan i beskrivningen. Så in och lyssna, det är riktigt kul initiativ. Och vi ser verkligen fram emot att höra mer från Planet Indigo.
Kul! Så idag ska vi ju prata om Röda havet. Och Röda havet är ju helt galet spännande. Och det är ju fyllt med mysterier och roliga saker att lära sig om. Så, Röda havet delar Afrika mot den arabiska halvön och Asien. Och i söder mynnar ju Röda havet och ut i en vik som kallas för Adenviken och till slut Arabiska havet i Indiska oceanen. I norr så ansluts Röda havet med Medelhavet för att få en bild över hur långt det här havet är via då Suezkanalen. Och Suezkanalen i sig är ju ett helt sjukt byggnadsverk där man helt enkelt grävde en kanal för att förbinda Röda havet med Medelhavet. Och när man gjorde det här så använde man sig av, ja, de siffror jag har fått fram, cirka 100 000 tvångsrekryterade människor. Vad som hemskt. De har grävt den här sjuka kanalen genom ökenlandskapet mellan Medelhavet och Röda havet.
Ay, fy fan.
Ja, jag är glad att jag slapp vara med i det. Och det är ju stört länge sedan, alltså man tänker vad de klarade av. Det var helt sjukt. Suezkanalen invigdes 1869. Så sedan dess så har ju Suez varit en av de absolut viktigaste handelsvägarna för fartyg egentligen. För att det förbinder verkligen Europa med Fjärran Östern.
Var inte det så att det halverade tiden som det tar
exakt,
att komma?
Exakt. Så om man skulle åka från Europa innan Suez till Fjärran Östern så var man ju tvungen att runda hela Afrika.
Ja.
Med Suezkanalen så kapade man den restiden med hälften ungefär.
Mm.
Så det är ju en extrem vinning att ha Suez där. Och en extremt viktig handels...
Intressant ekologisk påverkan måste det varit också. Bara helt plötsligt.
Ja, absolut. Absolut. Det var ju dock... alltså ökenlandskapet där runt Röda havet gör ju att man har väldigt lite sötvattenkroppar. Jag kommer in på det lite senare också.
Okay.
Och de sjöar som fanns innan, som man har anslutit Suez till, har varit väldigt salta. Och gjort att ändå arterna från Medelhavet eller Röda havet har haft svårt att ta sig igenom Suez. Men med tiden så har ju det här jämnats ut. Allt eftersom vattnet i Suezkanalen byts ut. Så att man har sedan länge nu haft ett utbyte med arter mellan framförallt Röda havet till Medelhavet. Där man har fått invasiva arter som kan slå ut ekosystem och ställa till problem.
Mm.
Invasiva arter blir ett avsnitt i sig.
Ja, det tänkte man nog inte på.
Nej, men visst. 1869 så visst, man forskade ju på sådana här saker då också. Men
det var kanske inte prio.
Nej, det var verkligen inte prio. Så, Röda havet kantas ju då, eller de länder som har kust mot Röda havet är Israel, Jordanien, Egypten, Saudiarabien, Sudan, Eritrea, Jemen och Djibouti, kan jag få med på ett hörn, som har kust då mot Röda havet. Så det är en del länder som har kust till Röda havet och därför har man också lite liknande så här politiska dilemman som vi har runt Östersjön. Så.
Många
intressen och liksom ekonomiska problem så runt. Så Röda havet är också speciellt hav med tanke på de höga temperaturerna och de höga salthalterna. Så vi pratade ju salthalter när vi pratade Östersjöns miljö förut också. Och Östersjöns som hav. Och i Röda havet så är temperaturen under sommarmånaderna i ytvattnet kring 26 grader. Och i vissa områden i södra Röda havet så mycket som 34 till 36 grader.
Mm.
Det är som att tappa upp ett sjukt varmt bad hemma.
Ja, jag läste till och med 38 grader i alltså mest södra delen där.
Ja.
Det där smala sundet mellan Eritrea och Jemen, tror jag.
Ja, men det
där är det som varmast.
Ja, exakt.
Ja, precis. Där är det som varmast. Och där är det till och med på vintern på 10 meters djup så är det över 30 grader.
Ja, det är helt...
alltså, ja.
Och det är ju också en grej varför Röda havet är så speciellt, som Dara också kommer glida in lite mer på framåt här. Och sen har vi det här med salthalterna. Så Röda havet är det saltaste havet i världen. Och har en salthalt på cirka 36 promille i söder och 41 promille i norr. Med medelsalthalt i hela Röda havet på 40 promille. Och det är att jämföra med övriga världshav som har en medelsalthalt på 35 promille. Så medelsalthalten i Röda havet är alltså 5 promille högre än medelsalthalten i alla andra världshav tillsammans. Och de här höga salthalterna, det beror på att vi har väldigt få inflöden av sötvatten från omgivande landmassor och att det är ett väldigt torrt klimat med extremt lite nederbörd.
Det är ju öken runt omkring.
Ja, det är bara ökenlandskap runt omkring. Så att vi har nästan inget sötvatten överhuvudtaget som rinner in till Röda havet. Så vi har ingen spädningseffekt där alls. Utan vi har bara en evaporation på grund av det varma och torra klimatet. Så att vatten avdunstar. Så skulle vi inte ha något utbyte med Indiska oceanen så skulle ju Röda havet då bara bli saltare och saltare och saltare för varje minut som går.
Ja.
Men tack vare att vi har ändå ett relativt stort utbyte med Indiska oceanen så hålls salthalten på en nivå som gör att saker och ting kan överleva där egentligen.
Mm.
Och det är också därför man har saltare uppe i norr jämfört med söder.
Ja, för det är mindre vatten som
kommer som norr, runt. Exakt. Havet bildades då, Röda havet, när två kontinentalplattor rörde sig ifrån varandra. Och det här skedde under oligocen. Det är ungefär 34-23 miljoner år sedan.
Det är ett tag sedan.
Det är länge sedan, men i de måtten mätt så är det ett väldigt ungt hav ändå.
Mm.
Så att då märker man ju verkligen hur ungt Östersjön är då, i jämförelse. Där vi pratade 10 000 år.
Bebis.
Det är liksom ingenting i de här årsspannen. Och de här kontinentalplattorna rör sig fortfarande från varandra. Och Röda havet växer då hela tiden. Och 2005 hade vi en sån stor tektonisk aktivitet, eller vad man kallar det, som resulterade i att Röda havet blev hela 8 meter större.
Mm.
Det är rätt sjukt. Och det är liksom generellt sett mycket hög aktivitet kring de här kontinentalplattorna. Så man har mycket vulkanism och så under vatten. Vilket är väldigt häftigt också. Det är superspännande.
Ja, men det här havet då har mycket att erbjuda. Grejen är att livet under ytan i Röda havet är helt...
ja, för då...
Alltså det är mindblown liksom.
Ja.
Det kryllar av liv. Det är verkligen paradis för dykare. Stora korallrev, alltså så hög diversitet av koraller, fiskar, alla möjliga organismer, nakensnäckor, sköldpaddor, hajar. Ja, alltså allt du kan tänka dig. För mig var det min första så här tropiska dykning, var en resa till Röda havet som vi gjorde. Och då tyckte Jesper att jag var helt bortskämd. För att på en dag, typ 3 dyk, så har jag hunnit se typ allt det klassiska som alla dykare vill se.
Och ja, liksom
måste göra kanske 20 dyk för att få se det, eller 15 i alla fall. Och jag bara så här, okej.
Okay. Ja, på din första dykdag så jag tror jag hade sett både sköldpadda.
Ja, det var en sköldpadda som simmade in i mig typ. Ja. Massa korallrev.
Såg du haj första dagen också?
Jag vet inte om det var andra dagen.
I vilket fall som helst, din första dykresa så hade du sett hur många hajar som helst.
Ja.
Sköldpaddor, nakensnäckor, vrak, riktigt stora feta vrak.
Ja.
Liksom du hade sett allt som man annars åker till en resa för att se. Liksom, man kan åka på en dykresa för att se hajar.
Mm.
Och en resa för att se vrak. Och en resa för att se nakensnäckor. Och du lyckades stå på den här veckan, tack vare Röda havets enorma diversitet när det gäller det här.
Mm.
Se allting på en dykresa.
Ja. Så det var kul. Ja, det var riktigt, riktigt roligt. Fantastisk dykning. Nu blev jag sugen på att åka dit igen. Precis. Och sen så finns det en hel del, det är en hel del vanliga arter, eller alltså arter som man träffar på andra platser, men sen så finns det massa endemiska arter, alltså de som finns bara i Röda havet.
Mm.
Vilket också är alltid spännande med såna arter. Vi har över 1200 arter av fisk, varav 10% är då endemiska. Det finns 44 hajarter, vilket är stört.
Det är helt sjukt, 1200 arter av fisk.
Mm. 44 hajarter.
Galet.
Tokigt. Den höga diversiteten med fiskar och nakensnäckor och det får man mycket på grund av stora och gamla, riktigt fina korallrev som sträcker sig typ så här 2000 kilometer längs med kustlinjen. Och sen så finns det även korallrev längre ut i havet.
Mm.
Atolls, på svenska.
Ja, atoller.
Atoller.
Ja.
Det finns sjögräsängar, mangrove. Verkligen så mycket fina habitat för högdiversitet. Men, som Jesper har berättat, så är det fett salt. Och det är fett varmt. Så frågan är, hur kan korallerna trivas så himla bra där? För det är ju det vi pratade lite om det förra avsnittet också. Att det är liksom en av de mest så här läskiga följder av klimatförändringarna, att haven blir varmare och då dör koraller, för att dinoflagellaterna som de lever i symbios med lämnar koraller på grund av för höga vattentemperaturer.
Mm.
Som får dem att blekna och sen dö.
Ja.
Så det går liksom inte riktigt ihop. Varför mår de så himla bra i varma salt och Röda havet, medan det ofta handlar om exakt samma arter som då dör i vanliga hav.
I liknande miljö liksom.
Ja, precis.
När de förändras.
Exakt.
Mm.
Så det är ju något som varit väldigt nyfiken på. Hur funkar det egentligen? Så vi försökte läsa på lite om det. Och då är det tydligen så att om man måste då gå tillbaka i tiden, typ över 10 000 år tillbaka, till senaste istiden faktiskt. Otippat nog, tyckte jag i alla fall. Och då var havsnivån mycket lägre på grund av så mycket vatten var ju fruset i inlandsisar. Och på grund av det så blev Röda havet, eller var, innanhav och hade inget utbyte med oceanen. Och såklart, igen återkopplat till det Jesper pratade om, att innan utbyte, när man tar bort utbytet helt av liksom fräscht vatten från oceanen,
mm.
då blir det bara saltare och varmare, för allt avdunstar.
Ja.
Så då blev det så salt att allt liv slogs ut, tror man. Så det var liksom dött. Och när isen smälte så steg ju havsnivåerna igen. Och då kunde vattnet började, fräscht vatten började komma in på nytt. Och då började arterna komma tillbaka. Och då hamnade ju de i det där smala sundet mellan Eritrea och Jemen som jag pratade om. Som är, eftersom det är så smalt så är det extremt varmt där. Så då blev det liksom som en barriär, surviving of the fittest, test ground. Så klarar man inte av det, då kommer man inte in i havet. För det är typ värsta delen.
Classic Darwin.
Ja, men exakt. Och för att komma in i Röda havet så var ju arterna tvungna att anpassa sig till det där extremt varma vattnet i sundet. Precis, och då kom vi till klassiska naturliga urvalet. Bara de individer, arter men också individer som kunde överleva och fortplanta sig, de kunde sprida sig vidare. Och på det sättet långsamt, långsamt kunde de tuffaste individerna komma in och etablera sig och skapa ett sånt hav som kryllar av liv och mm. som klarar av det här varma, salta vattnet.
Nej, det är superspännande.
Ja, då tänkte jag, alltså jag vet inte, jag fick paralleller till Östersjön. För där har vi också så här ett hav med vattenmiljö som egentligen inte passar någon. Det är obekvämt. Mm. Liksom. Så det är de arterna som finns i andra hav, och då i Östersjöns fall även i sjöar, de måste anpassa sig till den miljön. Precis på samma sätt som då i Röda havet, fast lite annan problematik.
Ja, nej, det är ju skitspännande i vilket fall som helst.
Precis, så jag tänkte också på det, varför, om de har haft ungefär samma tid, varför är det så mycket fattigare i Östersjön på liv? Men då
men det är väl liksom, för att det är varken sött eller salt?
Alltså. Ja, det är varken sött eller salt. Och sen så pratar vi om helt annan miljö. Det är liksom, koraller kan inte växa där. Alltså, det är ju ofta koraller som drar till sig hög diversitet. Så nu, vi pratar fortfarande om tropikerna jämfört med Norden. Så det är liksom...
Ja, och det är också en renodlad marin miljö. Precis. I Röda havet. Vilket inte är Östersjön, där är det ju... Ja, exakt.
Mitt mellan, liksom. Ja.
Och vilket gör att alla lever på en stressnivå hela tiden.
Så det är egentligen kanske inte så konstigt. Men jag vet inte, jag tyckte det var intressant lite att ändå dra den parallellen.
Ja, 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 visst.
Ja, och sen så såklart så är det ju många forskare som tittar på det här och bara, shit, det kanske är det som kommer vara korallens räddning. Korallernas räddning.
Mm.
Så de försöker... Och det är, ja, men som sagt, det är dinoflagellaterna som är så värmekänsliga i alla hav.
Mm.
Så de försöker liksom identifiera och odla de dinoflagellater från Röda havet som är så värmetåliga. Och då försöka liksom plantera in dem i koraller i andra delar av världen.
Det där var ju skitspännande, det där har inte jag hört förut. Jag har ju hört talas om att man då... Man kallar det för fragging. Man fraggar. Man tar en bit av en korall från ett ställe.
Mm.
Odlar den. Då klonar man den. Det är lite som att ta en stickling på en växt.
Ja.
Och så klonar man den. Och så kan man plantera ut den korallarten där den finns i ett annat hav. Fast den är då adapterad till den här varmare och saltare miljöerna.
Ja.
Men att man flyttar då dinoflagellaterna verkar ju skitintressant.
Ja, alltså grejen är att det där som du säger, fragging, att flytta på korallerna, det kan man göra idag. Och där diskuterar man en sak som man kanske egentligen kan också diskutera i fallet med dinoflagellaterna också. Är det verkligen så smart att ta en individ från ett ekosystem och introducera det i ett annat ekosystem, även om det är samma art? Det ofta leder till massa problem.
Ja.
Som att det kan slå ut den genetiska diversiteten. Det kan ha väldigt stor påverkan på andra delar av ekosystemet. Det är liksom, man vill inte leka gud. Det kan ofta liksom leda till
absolut
väldigt stora följder. Men så då kollar man lite på det, att inte flytta på korallerna, utan att försöka bara ta ut dinoflagellaterna och odla dem och liksom plantera in dem, vad man kallar det.
Mm.
Vilket också i och för sig kan man diskutera, att ja, det kan ju också bli konstigt.
Nej, men det är en intressant vinkling på det. Jag har ju hört talas om det förr.
Precis, men sen så pratar vi om att det kanske är det enda alternativet. För skillnaden är att när vi pratar om arterna som etablerade sig i Röda havet, då hade de liksom mer, de gjorde det i sin egen takt liksom.
Mm.
Och det fanns alltid en liksom source population från oceanen, där det kom liksom nya individer och
nya ägg och nya ägg, nya larver
från en frisk source population. Men nu det som händer i världens alla hav är att det blir bara för varmt alldeles för fort, och det finns liksom ingenstans att ta ifrån.
Ja, det är ju en supertråkig utveckling att korallerna på egen hand inte klarar av den här förändringarna som sker. Och vi får ju verkligen hoppas att den här forskningen som vi har pratat om här kan hjälpa till och stötta. Så att vi inte får så extremt stora negativa konsekvenser.
Mm, precis.
Ja, det var en lite dyster touch som vanligt. Vi brukar glida in på det. Ja, det finns så mycket problematik kring de här frågorna.
Det är lite dystert i haven, tyvärr.
Ja, men...
Det måste man ändå ta upp och diskutera.
Ja, absolut. Men Röda havet igen.
Det är inte bara dystert.
Nej,
det... Eller det är inte alls dystert när man är där. Det är...
För någon som bor i Europa så är ju Röda havet en plats som är väldigt nära.
Ja.
Om man jämför med Sydostasien eller ja, andra resedestinationer som har den här typen av hav.
Mm.
Så det är väldigt lättillgänglig plats att åka till om man vill uppleva korallrev och ett riktigt, riktigt nice hav och en marin miljö.
Ja, och hajar.
Mm.
Och vrak.
Ja, vrak. Precis. Där glider vi in på Röda havet och den mänskliga historien.
En väldigt lång historia.
Alltså, det är väl de äldsta
civilisationerna. Ja, precis. Som har ju bott där i Röda havet.
Ja, man har ju spår från väldigt tidiga civilisationer.
Ja.
Kring Röda havet. Och så mycket som har hänt under all den här tiden som har förflutit. Och det har gjort att vi har extremt mycket vrak också i Röda havet och många olika typer av vrak.
Mm.
Och det beror väldigt mycket på, om man tittar på de senare vraken, alltså de som är sjunkna för inte så länge sedan, så beror ju det väldigt mycket på att vi har just Suezkanalen.
Mm.
Och den här extremt viktiga handelsvägen mellan Europa och Fjärran Östern. Och så lägger man till ekvationen då att det är ett väldigt konfliktdrabbat område där vi har haft många olika krig och konflikter genom tiderna. Som gör helt enkelt att vi har vrak. Mm. Man sänkte båtar.
Ja, riktigt stora båtar har vi fått titta på där när vi var
och
dök.
Mm. Och det är det som är så speciellt med just Röda havets vrakdykning. Det är extremt storslaget.
Mm.
Och liksom den största anledningen till det tror jag i alla fall. Man har generellt sett väldigt bra sikt i Röda havet.
Ja.
När man dyker. Så att man får liksom perspektivet på vraket. Normalt när man dyker så kanske man har 10-15 meters sikt.
Mm.
Och då ser man ju bara 10-15 meter av vraket i taget.
Mm.
Men i Röda havet så är det inte ovanligt att ha liksom mellan 20 och 50 meters sikt.
Ja.
Och då ser man ju nästan hela fartyget när man dyker.
Precis. Och de i sig är enorma och det blir ju bara väldigt mäktig, speciell upplevelse.
Mm. Så att man har den här storslagna vrakdykningen i kombination med historien, så att de som är intresserade av kanske krigshistoria eller historia överlag kan ha en väldigt fin upplevelse på vraken där.
Eller vill bara känna sig som en äventyrare.
Indiana Jones.
Indiana Jones, precis. Bara, wow.
Absolut. Men även så tycker jag att man som en kanske marinbiolog eller väldigt intresserad av det marina livet kan ha en väldigt häftig upplevelse på vraken där också.
Ja, för att det växer så sjukt mycket.
Ja.
Och det är jättemycket fisk som finns där som liksom söker skydd eller då annan större fisk som kommer dit och letar föda.
Mm.
Och koraller och nakensnäckor.
Man kan anpassa dyket på vraket efter sitt tycke och smak. Liksom.
Mm.
Vraken är ofta väldigt stora också. Det är stora fartyg så att det är öppet. De som aldrig har dykt i vrak får en chans att kanske dyka i vrak för första gången.
Ja, för det är så stort att det liksom inte ens...
Ja, det är ingen klaustrofobisk känsla. Nej. Du ser utgången hela tiden.
Ja.
Man kan göra det på ett ganska kontrollerat och säkert sätt.
Ja.
Så länge man tänker på vad man håller på med.
Ja.
Men det är ju absolut...
Ja, det är väldigt, väldigt mäktigt det. Mm. Och att... Ja, men det är så häftigt. Jag tycker det är någonting riktigt fint och häftigt med det. Att det liksom växer så mycket och finns så mycket liv på de där... Det som man kanske tänker skräp, liksom. Gamla båtar som har sjunkit till havet. Vad tråkigt. Och så utnyttjar liksom havets flora och fauna. Ja, då har de liksom någon substrat och korallerna har något substrat att leva på. Och det drar till sig massa andra organismer. Och det finns liksom skydd för fiskar. Och...
Ja, det går inte att sticka under stolen med att på många platser så är vraket ett problem.
Ja, absolut. Absolut.
Och det finns ju mycket negativt med vraken också. Men, mm. men det är häftigt att se att naturen kan ta över på det sättet.
Ja, tycker det är fint.
Mm.
Okej, då nu var det nog om Röda havet. Jag tycker att om ni får möjlighet och vill göra en så här riktigt häftig tropisk dykning där ni får se verkligen allt möjligt, från koraller och nakensläckor till hajar och stora vrak, då rekommenderar vi att köra en liveaboard-resa där man får dyka massor.
För det måste nog ändå vara pro-tippet här.
Ja, det är pro-tipp. Ja,
ta precis. En liveaboard.
Ta en liveaboard. Alltså, då bor man på en jättenice båt och allt liksom fixas för dig, så du bara hoppar in i vattnet 3-4 gånger om dagen.
Ja, det är helt underbart.
Och de liksom kör dig till de finaste platserna.
Mm.
Serverar jättegod mat. Det är verkligen drömmen. All right, så havets nyheter. Boom, boom, boom.
Från Region Skåne. Vi har förflyttat oss då från Röda havet, stora och varma klimat, till Skånes lite mer milda temperaturer med växlande molnighet och en och annan regnskur. Och ska prata om restaurering av sjögräs.
Woo!
Och då i Östersjön, framförallt ålgräs.
Det är bara ålgräs.
Ja, Zostera marina.
Precis.
Ålgräs. Det som pågår där just nu, det är den största återplanteringen eller restaureringen av ålgräs som någonsin genomförts längs med Skånes kust.
Jag blir så glad. Jag blir jättelycklig.
Ja, det är så kul. Ålgräs är viktigt på många sätt. Jag ska komma in lite på det också.
Ja,
men anledningen till att man gör det här är att det är en del av ett större EU-projekt som kallas för Life Coast Adapt. Och projektet har som syfte då att minska påverkan av kusterosion för att bidra till levande kuster i framtiden och att man då kan ha kvar de miljöer och levnadsmiljöer som finns kring kustbanden idag. För erosion är en ganska viktig fråga att jobba med, framförallt om man tänker var vi bor, så att våra hus inte hamnar i vattnet i framtiden. Inom Life Coast Adapt så finns det en mängd olika metoder man använder för att minska den här kusterosionen, som att anlägga våtmarker, eller de kallar det för konstgjorda rev, men fast det kanske är ett lite missvisande namn i Östersjön, men man anlägger då konstgjorda rev, alltså stenar som groplats för alger och liknande att växa på. Men då har vi också den här återplanteringen av ålgräs för att återskapa ålgräsängar. För när ålgräset är väl etablerat så bildar de stora ängar som med hjälp av sina rötter binder bottensubstratet väldigt bra och då gör substratet mer motståndskraftigt till erosion.
Du, jag kan berätta mycket om hur bra sjögräsrötter kan binda substratet.
Det är skitcoolt.
Jag som har gjort en masteruppsats om det.
När själva ålgräsängen är jätteetablerad, eller vad man ska säga, då dämpar den även vågenergin på vägen in i grunda vikar. Så att när vågen väl når land så då har den mycket lägre energi än vad den hade när den kom in i ålgräsängen. Så man får dubbel effekt där. Men sen har man även den stora bonusen att man får stora ekologiska vinningar av att restaurera de här ålgräsängarna. För att ålgräsängar fungerar ju även som en viktig, man ska säga, barnkammare för många arter i haven och Östersjön.
Bland annat, men också som habitat för
vuxna individer också.
Ja, precis. Ja.
Så skitspännande projekt. Jag tror faktiskt att de är klara med det.
Mm-hmm.
Det var extremt många individuella plantor som skulle tas från friska ängar och liksom planteras ut på platser där det inte finns ålgräs nu.
Mm.
Så vill man veta mer om hur projektet har gått till, vad det har för syfte, vad det mer finns för metoder, så ta och klicka in på lifecoastadaptskane.se. Så lifecoastadapt Skåne ihopskrivet, skippa åt, stoppa in ett a.se.
Mm. Ja, jag måste kolla in där. Ja, jag blev så glad när jag såg den här nyheten. Bara, what? Jätteroligt, det är så extremt viktig habitat.
Ja, hela projektet verkar helt underbart.
Som har blivit liksom lite sådär bortgrömd och mobbad i väldigt många år. Förrän man insåg hur viktig den är.
Mm. Absolut, ålgräs är skitspännande habitat. Hittar ni ålgräs? Googla på ålgräs så ni vet vad det är.
Mm.
För det är liksom det riktiga sjögräset. När man lite slarvigt säger sjögräs, då är det oftast alger.
Precis.
Man får upp och man fiskar.
Det där får vi nog ta ett avsnitt.
Det blir ett separat avsnitt om det här.
Eller två.
Ja,
eller
exakt. Fler. Men kika på ålgräs, ut och snorkla, hitta ni det, spendera lite tid där, för det finns otroligt mycket att titta på. Cool, det leder oss över till dagens fun fact.
Oh yeah, och då ska vi tillbaka till Röda havet faktiskt. Because why not? Och det kommer att handla om allas favoriter, charmiga clownfiskar. Nemofiskar, så att säga. Men det...
det där är så jäkla kul att en fisk har fått namnet av en karaktär i en film.
Mm. Ja, det är lite galet.
Ja.
Det finns ju ganska många arter av clownfiskar, men i Röda havet som är så mycket fiskarter och det som vi pratar om, så finns faktiskt bara en clownfisk.
Mm.
Och den heter väldigt tacksamt så Red Sea Anemonefish. Så det är lätt att komma ihåg. Men de flesta har nu hört talas om alltså den här häftiga symbiosen mellan clownfisk och anemonerna som de lever i.
Mm.
Det är oftast en familj av clownfiskar med en dominant hona som är störst. Och de bor i sin egen anemon. Och de fiskarna då får ju skydd för sig själva och sina små bebisar. Ingen kanske det kallas. Medans anemonen får matrester och fiskbajs. Allt sånt gott. Men också blir liksom skyddad av clownfiskar. För de är fett aggressiva. Om ni har dykt i sådana vatten någon gång och kommit lite för nära, så kanske, eller förmodligen så har clownfisken försökt attackera er. Och det tror man kan bero på att de ser sig själv i dykmasken.
Mm.
Jag vet inte om det stämmer eller inte, men det kan ju mycket
stämma. Ja, det är absolut.
Och då ska de döda den här jäveln som kommer för nära.
Men de är ju inte rädda för att mota bort dig som dykare heller.
Nej.
Men ser de en spegelbild av sig själva, så blir de extra triggade för att de tänker att det är en konkurrent. Får jag slänga in en liten grej?
Ja, absolut.
Alltså jag vet ju av egen erfarenhet att när en clownfisk har mat i abundance, alltså för mycket mat, så att de inte orkar äta mer, så händer det ganska sällan i naturen, men i ett akvarium så kan de då ta mat och mata anemonen med.
Nej, vad gulligt!
Så de tar maten i munnen, simmar in till mitten på anemonen och spottar ut det liksom i munnen på anemonen.
Du, det här var en fun fact. Nej, vad gulligt!
Så det är inte bara att de får fiskbajs och så, utan de tar hand om varandra helt enkelt.
Så fint! Det finns en hel del fun facts med de här fiskarna. En annan är ju att de byter kön.
Ja, det är också
kul. Ja, väldigt speciellt.
Men det är inte så speciellt i fiskvärlden.
Nej, det är ju inte det egentligen. Det är sant.
Ja.
Men det är ganska många fiskar som gör så. Men det handlar om att när den där stora dominanta Big Mama honan dör, så kommer den mest dominanta hanen att börja växa väldigt snabbt och då byta kön och bli den nya dominanta honan.
Mm.
Det är sjukt.
Ja, det är visst för oss är det ju väldigt sjukt.
För dem är det normalt.
Ja.
Absolut. Men, då, vänta nu. Koraller och anemonen, de är ju giftiga.
Mm.
Så hur kan de då leva i anemoner utan bli liksom, brända?
Det har jag alltid undrat.
Det har jag också. Nej, men faktiskt... hur blir de immuna mot anemonernas gift? Och det har de liksom ganska många olika taktiker till att göra. Det går ut på att dels när en ung fisk simmar omkring och så hittar en fin anemon och tänker, där vill jag bo. Så börjar den liksom gnussa sig intensivt mot anemonen. Och som då förstås liksom skjuter ut gift från sina nässelceller.
Knidociter.
Och genom att då portionsvis exponeras till denna gift så vänjer också fisken anemonen till sig själv. Och anemonernas egna mukus, alltså slem, i anemoner, impregneras in i fiskarnas hud. Så de blir liksom slemmiga. Och då blir de till slut osynliga för anemonen.
Okej, så anemonen känner i princip ingen skillnad på sin egen
på sin egen kropp och fisken. Precis, wow. För det är liksom samma slem lager, samma mukus. Och anemonen bränner inte sig själv, det är ju ganska korkat.
Ja, det är...
Så, ja, det är ju väldigt smart. Men sen så fanns det, jag läste i en bok om Röda havets flora och fauna. Det fanns en väldigt häftig bild. För när clownfiskar lägger ägg så brukar de lägga det väldigt nära, inte i anemonen, för då kommer den äta upp den, de äggen, utan väldigt nära, typ precis under anemonen. För då blir äggen skyddade, men anemonen käkar inte upp dem. Men då var det då en bild på en clownfiskpappa. För det är alltid pappor som tar hand om äggen, som ser till att det är rent och tar bort syresätter och tar bort dåliga ägg som liksom fått svampinfektioner och så. Så var det en sån clownfiskpappa som tog en anemontentakel i sin mun och började gnussa den mot äggen. Så då var det liksom samma princip att äggen och då... ja, att äggen blir också täckta av anemonernas slem och blir inte, ingen blir inte brända av anemoner när de kläcks.
Det är coolt.
Precis, men sen så, jag är inte så här hundra på det, för sen så...
Det kanske var någonting som den individen hade kommit på.
Ja, men precis. Men, ja, liksom,
det finns nog kanske inte mycket studier på
det. Det finns visar. Kanske, på just den grejen kanske det inte finns så många studier, men det var i alla fall...
De är lite fiffiga. Ja. När det gäller att bli kompis med sin anemon.
Ja, de är inte så himla dumma.
Nej, det är smarta fiskar.
Mm. Coola fiskar.
Coola fiskar. Okej. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på oss idag. Jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var spännande. Och att ni kanske har lärt er något nytt om Röda havet.
Det har vi gjort när vi förberedde.
Absolut. Vi lär ju oss också när vi förbereder avsnitten. Så vi tycker det här är svinkul. Fortsätt lyssna på oss och lämna gärna kommentarer. Följ oss på Spotify, Facebook eller Instagram.
Och sprid gärna vidare.
Absolut.
Och nästa gång så hoppas vi att vi kan bjuda in ännu en spännande gäst. Men tills dess så vill vi önska er en fortsatt fin, fin sommar.
Ja, med mycket bad och sol.
Ja.
Glad sommar!